till bollklubben denna otroliga onsdag i mitten av maj. Vi har ett körschema som jag kommer nästan behöva läsa innan till för det är så späckat. Men vi ska prata om hur bra Sirius är på fotboll. Det ska vi göra med Ola Lidmark Eriksson. Vi ska ringa Andreas Almgren och prata om hur man går vidare efter det som hände nere i Göteborg där man fick spela klart matchen utan publik på läktaren. Och sen ska vi också ta oss tillbaka till Göteborg, för det får vi inte nog av, och prata upp Gais Hammarby. Men först ska jag välkomna in mina kära kollegor här i studion där jag sitter med Vicky Blomé. Och otroligt nog så har vi även Alexander Axén med oss.
Ja, det är på nåder, så kan man säga.
Ja.
Jag följer mitt kontrakt, sen kommer jag ta en riktig funderare på om jag ska hålla på med fotboll eller inte.
Vi tar och tittar på...
Nu ser vi Kim Hellberg här. Ja, Kim Hellberg i bakgrunden här som
Min puls går upp när en Middlesbrough-tränare är här. Alltså. Jag kommer att sluta med fotboll om det är och så 15 blir bortplockade. Jag säger bara det.
Du är välkommen.
Då blir det dart 100%.
Du är välkommen över, Kim, om du vill. Om du har några minuter.
Det är ju med anledning då bland annat av det här klippet, Alex, som vi är väldigt glada att du är med oss här i studion idag.
Jag följer mina kontrakt.
Och sen?
Sen kommer jag ta en allvarlig fundera om det skulle bli så här nu. Nu kan de ju fortfarande överklaga och jag hoppas att det finns någon smart där borta som förstår att de inte kan straffa spelarna för den här saken. Och man kan inte bara sitta och grina bara för att man förlorar.
Du sitter här och har händerna knäppta. Är det att du ber till högre makter eller att kontrollera ilskan fortfarande?
Jag kontrollerar faktiskt. Vi pratade igår, du och jag. Mm. Och då var jag nästan sådär på gränsen till... Det var bra för många att jag inte var nära folk, så kan man säga.
Du var ute på vägarna. Det är inte heller kanske så bra att vara när man är...
Oh, jag är duktig på det där.
Ja, du håller dig. Vicky, vill du säga någonting om den här Spygate-situationen på ett mer neutralt ingångssätt än vad Axén har?
Nej, men jag har väl varierat så här från sida till sida egentligen hela dagen. Så här, vart står jag i det här? Jag vet inte om jag har landat i så mycket förutom att jag liksom börjar ifrågasätta min egen moral kring fair play. För jag är så här, spionera kan man väl få göra lite grann. Alltså, nu är ju regeln så att man inte får göra det och jag förstår att de behöver få en bestraffning om det ska bli så här hård. Ja, det tycker jag inte egentligen. Men kan man inte få spionera lite? Man får väl som, alltså, det lag som tränar får väl se till att det blir svårt att spionera. Och ser man någon spionerar får man ta bort den från anläggningen. Jag vet inte, jag kanske, man kanske ska ha bättre moral än så, men jag, lite ingår det väl att försöka ta reda på allt man kan om motståndarna.
Jag gillar din moral faktiskt i det här fallet. Nej, men så har 15 åkt fast för 3 matcher. Och av de 3 matcherna har man tagit 2 poäng utan 9. Man förlorade med 3-1 mot Oxford som åkte ut med huvudföre. Så det verkar inte vara en skitbra spion egentligen om man ser det så. Och att man får sitta och gråta ut på en presskonferens och få den här chansen gör mig så jävla arg. För att om det nu är så att Southampton ska diskas, ge Hall att de går upp direkt i så fall.
Ja, jag är mest frustrerad på att det är så dåligt spionage från den här. Liksom sticker fram bakom ett träd med hela kroppen. Alltså, bättre kan man om man ska spionera, så känner jag.
Fortsättning följer.
Ja, då får vi hoppas.
Och ditt kontrakt fortsätter. Det är vi alla glada för. Vi går vidare till en av dagens nyheter. Det är att Sadok Johanna har blivit kallad till Nigerias landslag. Och det innebär i så fall att han skulle missa AIKs viktiga match emot Sirius. Vad säger ni om att, ja, dels att vi trodde att Sadok Johanna var skadad och kanske inte skulle spela mer innan VM-uppehållet och att då AIK förklarar sig utan ytterligare en spelare i den här matchen?
Nej, man funderar ju att de vill spela den här matchen. Det funderar man ju kring allra mest, tycker jag. Att han kanske är tillbaka och blir uttaget ett landslag, det är ju jättekul att han vill åka på det. Men det är ytterligare en anledning till att flytta på den här matchen som inte AIK väljer att göra.
Ett, att vi har en omgång när man inte får en omgång egentligen i och med att det är FIFA-dagar, det är ju bara förbundets haveri kan man säga då. Men så samtidigt att AIK väljer att spela ändå gör det jättekul. Det känns inte, jag vet inte hur de tänker. De ska ju heller inte spela i Europa, så det känns inte som att det kommer vara jättesvårt att hitta ett datum i så fall där de ska kunna möta Sirius i det här fallet då. Så att, jättekonstigt, men nu har man valt att göra så, då får vi se vad det betyder för AIK.
Men att vara utan både Kristoffer Nordfeldt och Sadok Johanna, det är ju 2 spelare som AIK alltid startar med.
Ja, nej, men verkligen. Längst bak och det största hotet längst fram. Det är klart att, men om Johanna ändå är skadad så kan jag förstå lite mer, men samtidigt sin första målvakt är jätteviktigt viktig för prestationen, speciellt i det läget AIK är med hur resultaten ser ut. Alltså, han är ju verkligen en ledare längst bak och spetsen då längst fram på det. Det är jättekonstigt.
Tar vi oss vidare till en annan typ av nyhet, att Sebastian Clemensen helt enkelt har erkänt att han har parkerat med ett falskt handikappkort och bötfälls då för det, villkorlig dom och böter. Det blev fel och jag har tagit fullt ansvar, säger IFK Göteborgs-spelaren till Fotbollskanalen.
Det blev fel? Hur kan det bli fel?
Det känns ju som en ganska medveten handling att lägga fram det där falska parkeringsintyget och parkera på en handikappparkering då.
Ja, känns konstigt.
Fotbollskanalen har då tagit del av handlingar som visar att Sebastian Clemensen använt ett falskt danskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade när han har parkerat sin bil i Göteborg.
Det är chock.
Det är ju verkligen ingenting att skratta åt egentligen. Men just citatet, att det blev fel och att han har tagit fullt ansvar. Men det kanske finns andra danska regler kring detta.
Ja, jag trodde för det första inte... Jag visste inte att... Jag förstår ingenting.
Det måste ju bero på lathet. Att svårt att hitta en parkering och då utnyttjar man det där kortet. Men alltså, ja, han tar ju en rejäl risk med det här. Ja, nej, och tar upp en plats för någon som är mycket mer behövande av den än vad han själv är.
Men att fotbollsspelare får böter när de kör bil, det hör ju till vanligheten.
Ja, herregud vad jag har fått rensat upp när folk kan sluta i mina lag. Alltså, de tror att om man gömmer dem under förarsätet så gills det inte. Jag hittar ju upp alltså, 20 000. Alltså, det var inte konstigt på en del spelare. Alltså.
Men du har inte hittat något förfalskat handikappsintyg?
Nej, och råkat använda det. Det måste ha blivit fel. Ja. Nej, så har det inte hänt.
Men att ha tagit ansvar i alla fall.
Väldigt stort ansvar.
Så är det. Mm. Då går vi vidare. Det har hänt mycket saker här idag i nyhetsväg. Viktor Gustafsson drog alltså Nikola Vasic i håret under cupfinalen. Och nu så bötfälls han alltså med 2 matchers avstängning. Vad säger ni om det här... Ja, det både det här straffet som man får och tilltaget som man gjorde på planen.
Ja, det är klart att det inte är bra. Det är utvisning, det är självklart och sådär. Och att disciplinnämnden har vaknat till och kört 2 matcher på allting nu, det vet jag inte vad jag ska svara på. Men att det är dumt gjort av honom i det där läget och satte ju Mjällby i en riktig situation. Ja. Så skulle det till exempel ha blivit straff på den sista som inte är straff. Men om det blir det, då spelar man en hel förlängning utan därför att han tappade. Han kanske var lite avundsjuk på håret, jag vet inte.
Ja, nej, jag tycker alltså, det är självklart ett rött kort och det är ju en grov överträdelse. Jag tycker på ett sätt att man ska liksom visa att det här är fel. Det här ska inte finnas på en fotbollsplan. Så jag tycker inte att det är något konstigt egentligen att det blir 2 matcher här. För det här sker också på plan. Det är inte en fotbollsaktion kan man ju inte kalla det, men det sker i match. Till skillnad från till exempel Kastegren som gör en gest efter match. Jag tycker det här är ett annat och då tycker jag det är rimligare med 2 matcher. Mycket rimligare just för att det sker på planen i match.
Och Gustafsson var ju väldigt ångerfull direkt efter matchen när han och Nikola Vasic möttes i den mixade zonen. Vi har med oss Mjällbys klubbchef Jakob Lennartsson. Jakob, hur reagerade du på de här 2 matchernas avstängning som kom idag?
Nej, inte särskilt förvånat. Det var väntat. Vi kollat tidigare. Det har ju faktiskt slitits lite hår i andra matcher andra år. Och det har varit liknande avstängningar, så det var ett väntat besked.
Hur tänker ni kring överklagan eller hur går ni vidare?
Nej, vi kommer inte överklaga detta. En överklagan tar tid och resurser från föreningen som vi kan lägga på annat för att utveckla Mjällby AIF. Så att det finns ingenting, en tanke att överklaga detta.
Du som klubbchef, då, hur har du hanterat Gustafsson efter detta?
Jag tror det är otroligt viktigt att vi fokuserar på grundproblemet i detta. Inte fokusera om det ska vara 0, 1, 2, 3 matchs avstängning. Utan det är ett agerande från Vigge som är en fantastisk fotbollsspelare och människa som inte är bra, inte är okej. Okay. Det kan vi påverka genom att se till att det inte händer igen. Det är ett tilltag som inte bör ske. Sen om det leder och mycket avstängning, det är inte vårt arbete, vi får bara finna oss i det. Så att säkerställa genom samtal och jag tror att alla såg och även vi i efterhand att Vigge är väldigt ångerfull. Dels vill han själv spela fotboll så mycket som möjligt, men också han satte sina lagkamrater i, ja, men dels nu i två matcher där de får slita på lite extra, men också vad som skulle kunna ske i en förlängning. Så att jag tror att han håller sig, jag tänkte precis säga håller sig till sitt eget på, men det är svårt. inte göra sådana saker igen i alla fall.
Det sa han ju efter matchen att Vasic kanske ville dra tillbaka, men att det var lite svårare. Du, Hasse Larsson hade ju en lite mer uppeldad inställning till det här och tyckte att det var trams att man blir avstängd i två matcher. Ni har lite olika ingångssätt i detta.
Ja, men man ska låta Hasse Larsson vara Hasse Larsson, utan han pratar från sitt Mjällbyhjärta och den fotbollspassion han har. Frågar du han så ska ju inte Southampton heller utslutas, men det tycker ju vi alla, inklusive. Jag är imponerad att Axel sitter kvar där faktiskt i studion.
Följer mitt kontrakt. Det gillar ju du som klubbledare att man gör, eller hur?
Jag fick dra honom in här i håret.
Lojalitet, Axel, det ska du hedras för.
Ja.
Nej, men tusen tack Jakob för att du var med, och då har vi alltså beskedet att ni inte kommer att överklaga detta och förklara er utan Gustafsson i två matcher.
Det får vi försöka göra.
Och grattis tack. Till cupguldet, vi har inte pratat efter det.
Nej, tusen tack. Tack.
Ha det trevligt på Listerlandet. Ja, då har vi alltså beskedet att Mjällby klarar sig utan Gustafsson, eller får klara sig utan Victor Gustafsson i två matcher. Hur tror ni att det kommer påverka laget?
Han har inte startat så mycket, men det är ju en bra spelare, och vid tätt matchande som det är nu, de spelar ju också imorgon och så hade han behövs, det är ingen tvekan om det. Så att det är klart att det blir jobbigt för Mjällby, för det är någon annan som får slita på lite extra. Och det är
kul
inte bra.
Att du säger slita.
Ja. Nej, men jag gillar ändå hur liksom att de inte överklagar på något sätt. Det är så här, då tar man straffet, man står för att man faktiskt tyckte att det var jäkligt dumt gjort och att man visar exempel på det. Han verkar ju väldigt ångerfull, men det är viktigt att klubbarna visar sin liksom ståndpunkt och värdegrund i de här frågorna, tycker jag. Mer än vilket straff det exakt blir. Det är viktigt att klubbarna går ut och visar vad som gäller.
Där kommer det moral in.
Ja, där, nu, alltså, vilken moral jag fick nu.
Spionera så mycket du vill.
Men moral kring sådana här grejer. Mm. Ja, jag vet inte vart jag är på moralskalan.
Ja, men ibland så går det ju inte heller liksom, när man ser en sak alltså, som de har gjort nu. De har såklart också tänkt så här, vad händer egentligen? Och sen får de syn på att han sliter han i håret sådär, han flyger baklänges. Det är svårt att säga någonting annat än att det är utvisning. Nej. Och sen så där straffet, det blir liksom. Och jag gillar alltså Larsson alltid, och han brinner ju så hårt för Mjällby, så att han skulle säga så, det ser jag bara som att han ska göra liksom. Och att då Lennartsson här är lite mer balanserad, det är hans jobb så att säga. Hasse har ett annat typ av jobb så, men att utvisning, det ser de ju på bilderna, så det är bara att köpa.
Det är ju en perfekt relation då. Hasse Brinne och Jakob Lugnare. Vad säger ni om de här avstängningar som har varit nu? Då Kastergren och sen Gustafsson nu. Det känns som att det har delats ut mer avstängningar än vad det gjort tidigare.
Ja, nej, men det har det verkligen. Och som jag var inne på, den här med hårdragningen som sker på plan, det är en sak och det tycker jag är rimligt. Kastergren med gesten, det tycker jag är alldeles för hårt straff för det som egentligen hände. Så det är liksom olika saker. Jag tycker liksom det som sker i match och på plan är en sak, och det utanför efter är en annan. Då tycker jag det räcker med böter. Det här är ju ett rött kort som ska påverka fotbollsmatcherna framåt som det är. Men det är klart att det är bra att man på ett sätt statuerar ett exempel och visar på vad som inte är okej. Det är rätt, men jag tycker man kan göra på olika sätt beroende på vad som sker.
Det är kul att de har vaknat, för de fanns knappt på min tid.
Det är lite känslan med, ja.
De kunde inte öppna pdf-filen när jag hade spelat som skulle bli avstängda. Och så de har ju ryckt upp sig lite, så är det ju. Och relativt snabbt kom det nu också. Så att, jag är förvånad att de är så på hugget faktiskt.
De kanske är ledsna att det inte blir någon överklagan. Det känns som att de liksom...
De hade inte haft tid, de skulle ut och fiska eller någonting. Och sådär, så att, vi får se vad det tar vägen.
Ska vi ta oss vidare till Sirius. Vi har ändå varit inne på Kastergren lite, men det är inte det vi ska prata om nu. Det har det pratats nog om. Utan vi ska prata helt enkelt om hur bra Sirius är på fotboll. Och det ska vi göra med Ola Lidmark Eriksson som har full koll på alla siffror och XG.
Ja, eller jag hoppas det i alla fall.
Jag
brukar
väl ha
hyfsad koll i alla fall. Ja. Ja. Det finns alltid de som är bättre som man ska lära sig av. Är det inte så?
Jag vet inte fan när det gäller dig, alltså, om jag ska vara ärlig.
Jo, men det gör det.
Innan vi går in på Olas siffror, vad tycker ni sticker ut med Sirius och har gjort det den här säsongen?
Ja, men för mig är att de avslutade bra på hösten och har fått behålla i stort sett allting. Att man inte behövde börja om som man normalt alltid gör i Sirius. Och så har de haft bra höstar. Bedrövliga vårar, men bra höstar. Nu fick de ju behålla det mesta och man fick liksom fortsätta utveckla där man redan kunde. De problemen de hade liksom förra året kunde man liksom börja jobba med. Alla kände igen vad det som gällde och så. Och sen har man ju såklart fått en fullträff liksom på formtoppade offensiva spelare. Men framförallt Zuma mittback har ju betytt jättemycket. Och de fasta situationerna, Ola, för det är där jag har varit kritisk till Sirius i, men det känns som 8 år kanske. Och nu har de fått ordning på det på något sätt. Och det är också viktigt om man ska vara ett topplag. Därför att jag brukar säga att gör man dubbelt så många som man släpper in, då är man topp 4. Det har hänt alla gånger, utom när Häcken någon gång förstörde för mig. Men annars brukar det vara ganska så att det funkar så. Liksom. Och det är många av de bitarna som jag tycker har gjort att Sirius är på riktigt.
Nej, jag tycker att du säger kring formtoppade spelare, så jag tror också att det är en utveckling på spelarna av deras kvalitet som har skett under den här perioden också. De har faktiskt blivit bättre. Det är ju en ung trupp, så att alla är ju inte 19, men det är ändå unga spelare som tagit nästa steg. Utöver det kollektiva som har blivit bättre. Jag tycker också att de blir bättre på att hantera olika matchbilder, olika motstånd, de fasta situationerna. Sen nu med de här resultaten nu som rullar på, och det är inte bara en seger utan det är hela den här raddan man har radat upp nu, så är övertygelsen kring sitt spel och sig själva, den kommer ju bära dem långt nu, känns det som. De tror ju på det här. Det finns ingen anledning att inte göra det. Och tittar man på siffrorna som vi ska göra så stämmer ju in i det också.
Tycker också du sa det så bra i sändningen, att de har mittfältare som verkligen löper hela vägen fram till då offensiv straffområde. Att det blir svårt för motståndare att försvara kring det. Ola, nu går vi in på siffrorna.
Ja, nej, men går det inte att dra lite paralleller till Mjällbys förra säsong också, alltså att det fanns tendenser året innan, man fick hyfsad kontinuitet och så vidare. Det fanns ju saker i deras spel, alltså de underliggande siffrorna, som indikerade att det skulle gå bra för dem förra säsongen också om man tittar längre tillbaka. Så alltså jag tycker det finns många paralleller mellan Sirius och Mjällby.
Vad hade du dem i år, Sirius, på din, när du spelade 1 miljon gånger?
Ja. Nej, den var inte så högt. Alltså inte alls som Mjällby var säsongen innan. Och det är väl kanske ett utslag av att det så att säga hela föregående säsong som vägs in när jag projicerar den. Och det är klart att då väger ju den där kanske mindre relevanta våren från förra säsongen in i det där. Och så just nu så känns det ju som att det var ganska snett på just Sirius.
Det hinner ordna sig kanske, Ola.
Vi får se. Det är så där, Hammarby har ju ändå varit det lag som i siffrorna. Vi kan ju börja med första bilden, och det är väl kanske då just det här med förväntade mål. Alltså hur många mål borde man ha gjort och hur många mål borde man ha släppt in. Det blir någon slags förväntad målskillnad då. Alltså differens mellan hur mycket man skapar framåt och hur mycket man släpper till bakåt. Och det är ju ett stort glapp mellan Sirius, Hammarby och resten så att säga. Så att just nu så är ju känslan att de två lagen är ju de två bästa. Det är väl kanske inte bara vad känslan är utan även vad siffrorna säger. Och det är ju ganska lång skillnad, ganska stor skillnad mellan just Sirius, Hammarby och ett koppel andra lag. Så sett till den underliggande statistiken så är det ju ingenting som så att säga, säger att Sirius inte ska leda allsvenskan. Det finns väl en liten detalj som jag bara lyfter fram, och det är nästa bild, och det är ju, på tal om fasta situationer, så är ju en fast situation straffarna då, där Sirius så här långt har fått mycket med sig, men det får man ju också för att man så att säga är i straffområdet väldigt mycket. Så att det ena ger ju det andra i det. Men det är klart, tar vi bort lite straffar från den här förväntade målskillnaden så hamnar man ju lite längre ner. Men spelmässigt då, här tycker jag faktiskt att det är roligare på ett sätt, eller enklare eller vad vi ska säga, än vad det var med Mjällby. Och det är ju att titta på några av de här detaljerna i spelet som Sirius sticker ut i. Det är ju ganska mycket förutom förväntade mål och återerövringar. Vi har målchansskapande, det är ju egentligen hur stor andel av de bollinnehav man har som också leder till målchanser och hur farliga de blir. Så kallar vi det för målchansskapande. Speluppbyggnad är lite grann mer hur duktig man är på ta sig från egen första tredjedel till sista tredjedel. kontringar är man ju bra på. Men det finns en detalj här som jag tycker är väldigt spännande, som vi också, om vi slänger på hur Hammarby ser ut bara för att göra, få någon slags referens mellan topplagen då, så är ju Hammarby bollinnehavsorienterade, man har väldigt hög fältlutning, det vill säga man har väldigt stor andel av sina aktioner i motståndarens sista tredjedel kontra hur mycket man har i egen sista tredjedel. Sirius är ju ett annat typ av lag, och den stora detaljen här som jag tycker är jäkligt intressant om man jämför Sirius och Hammarby är ju spelvändningar. Och vad är en spelvändning då? Och det är ju alltså att du förflyttar bollen i sidled mer än 23 meter, eller om det är 25 meter till. Och där är ju Sirius det lag i Allsvenskan som gör det mest. Och Hammarby å andra sidan är de som gör det minst. Så att det är ju diametralt motsatt när det gäller just att vända spelet, byta sida. Och min tes och lite där känsla jag får när jag ser Sirius, det är ju att man är väldigt bra på det. Och vill komma till de här en mot en lägena och öppna upp lite. Ja, de var ju medan Hammarby såklart är väldigt duktiga på det korta spelet.
Ja, de var ju väldigt bra på det mot Djurgården här senast. Att liksom, när Djurgården försöker pressa dem på ena sidan, då kombinerar de sig ur och sen går det snabbt i den där spelvändningen till andra sidan. Mm. Vi ser Halmstad som ligger tvåa på den här listan i spelvändningar. Det är ju spelvändningar i backlinjen i lågt tempo. Mm. Men Sirius använder ju det som ett anfallsvapen, att spela sig loss och gå, att det går snabbt.
Det är ju tillbaks till riktiga yttrar i det här fallet då, om man säger. De andra har ju varit så fräna och ska stå in i korridor och grejer, men här har du yttrar som är bra emot den, som du säger Ola, och då vill man göra spelvändningar. Det som är intressant är ju till exempel i dagens match då, så ska ju Hammarby möta Gais som är väldigt väldigt bra på att pressa och pressa sönder Hammarby egentligen varje match senaste tiden. Hammarby har haft väldigt svårt mot dem. Då säger jag så här, för att slå Gais, då måste du göra spelvändningar för att komma ifrån deras pressspel. Och då visar det sig nu att Hammarby inte har det som sin grej. Det gör det ännu mer intressant ikväll tycker jag. För att det ska bli väldigt kul att se vad som händer där. För att fastnar man i Gais pressspel, då är man illa ut.
Ska vi rulla lite bilder här som helt enkelt befäster de här siffrorna på spelvändningar ifrån Sirius?
Exakt.
Det var här du pratade om...
Ja, precis. Det här med matchen. Men där också ser vi ju det, just att sätta den där långa för att bli en mot en. Och skicklig på de här små ytorna. Och att sätta in dem sen. Han är ju väldigt skicklig, Bjärkebo, också på att så här, skapa sig de här liksom, korta små ytorna för att slå in bollen eller komma till avslut. Man behöver inte gå förbi och göra bort sin spelare upp på läktaren varje gång, utan sätt han en mot en lägen så kommer han skapa någonting kreativt, även om det inte alltid går förbi sin motståndare.
Man har också en nia som är bra i boxen på nicka, avslut och sånt. Då vill man mer ha spelvändningar och inläggsfotboll. Jag hade aldrig inläggsfotboll när jag spelade Örebro till exempel. För mina forwards var inte så bra på det. De var bättre i djupled. Och då valde vi att spela på en kant bara. Som sen vart skitfränt när Rydström gjorde. För då var jag han alldeles nytänkt, fast vi hade gjort det där för 5 år sedan. Men skitsamma. Det är hur man vill sätta upp sina yttrar. Alltså... Och i det här fallet med två kvicka, egentligen också Persson när han är frisk, så vill man ju så fort som möjligt komma in bakom. Påminner lite om Elfsborg förr i tiden när de krossade diagonaler hela tiden. Det är jobbigt att möta, det går fort och det förflyttas, bollen förflyttas ju många meter än när man springer med den. Så att de har ett väldigt intressant speltänk tycker jag i det här, just att de vill spela ytterspel.
Ola, visst hade du någonting mer på fasta situationer? Om vi lämnar spelvändningarna.
Ja, jag har inte förberett någon bild, men det är intressant med fasta, eftersom att det går att mäta på så himla många olika sätt ur perspektivet. Att jag tycker det är svårt att kvantifiera, alltså det är inte svårt på ett sätt, men jag tycker att man ofta fastnar i det lätt slumpmässiga mål från fasta situationer när man kanske över en säsong gör 4-5 mål och att ibland kanske man har 2 ribbskott och ändå skapar väldigt mycket från fasta över en hel säsong, men man får inte utdelning. Så att jag tycker att det är kul att prata om så här förväntade mål per hörna, för att det är också så att bra lag får fler chanser på sig. Så att det är i princip så att ett lag som Sirius har ju dubbelt så många hörner på sig över en säsong som HBK till exempel. Så att de här genomsnittliga värdena tycker jag ibland kan vara mer intressanta, eller vem som kommer till första touch, både på fasta och både på offensiva och defensiva då. Och så jag personligen kanske snarare utifrån hur jag tolkar siffrorna kring Sirius tycker jag att de ligger någonstans i mitten av allsvenskan. Om vi väger samman någon slags första touch och även då vilket hot man faktiskt skapar från hörnorna om vi pratar om liksom per hörna så att säga. Så att, och så blir det ju som jag, när jag får vara tråkig och säga att det, nu har det i och för sig snart gått 8 omgångar. Men jag kanske håller... jag vet inte vilka vi ska hålla högst ur det perspektivet, men Västerås till exempel, om man ska lyfta ett lag som man kanske inte pratar om så här långt som bra på fasta, som sticker ut lite åt det hållet då, och faktiskt skapar ganska mycket hot per hörna man faktiskt har. Medan Kalmar å andra sidan är bedrövlig.
Ja, du har inte nu framme antal gjorda mål och insläppta på Sirius, eller?
Nej, jag har inte det.
Nej, jag har väl inte sett det på potten. Jag vill bara säga att... Ja. Och sen, jag är lite så här... En del vill inte räkna med straffar i fasta. Jag fattar ingenting. Det är så mycket fasta man kan komma.
Ja, det är det ju. Det håller jag med om. Det håller jag helt med om. Och då är det ju en annan fråga. Alltså, det var ju, ja, som sagt, 4 från straffar, det är ju starka papper ur det perspektivet. Och sen ska man ju såklart väga in frisparkar också. Och då blir det ju återigen... lite bättre sett i snittet.
Ja, och inkast och så hela skiten. Alltså det är så det är. Man brukar säga förr i tiden på min tid då, att man gjorde mål på 35:e hörna ungefär. Det var ett snitt som man hade räknat ut i Champions League, Euroleague, EM, VM, ja, men allt det här, de toppligorna. Ja. Då låg man ungefär på 35:e hörna. För jag åkte alltid runt när jag föreläste med farbröder som var arga varför vi gjorde för lite mål på hörnor. Och då sa jag att vi ger oss 35 så gör vi kanske 1 i alla fall.
Det kan till och med vara lite lägre ibland, så alltså att det är nere på 2,5%. Så att liksom var, ja, där omkring ligger.
Finns det någon statistik för att bedöma liksom själva hörnläggaren, alltså inspelet från hörnan? För det är ju ofta man pratar om liksom själva avslutet, men jag vet inte, den kanske är svår att mäta om den går fram. Det beror ju också på hur bra laget försvarar i och för sig, men ja.
Och 35 är bra.
Ja, men du har också, eller Ola, du har ju också inåtskruv, utåtskruv,
ja,
som är en egen...
Ja, då är den svår att bedöma också.
Ja. Ja, nej, men det är ju, och sen är det nästa ju där, vad är ett mål från hörna? Där kan man ju också ha lite olika definition då. Alltså, vissa mäter ju då att man får 15 sekunder på sig alldeles oavsett hur situationen utvecklas, och då kan det ju ibland vara ett andra anfall egentligen utifrån att den rensas bort och så får man en ny chans, medans vi, åtminstone när vi definierar mål då från fast, då ska det ju vara liksom den första sekvensen. Så att om den nickas bort från försvarande lag och man får en ny chans på sig, då är det inte mål från hörna så att säga, som vi ser på det.
Jag jobbade 7 sekunder. Bara,
ja, det är ju mer så där man, det handlar väl mer om att man behöver vara konsekvent. Bara. Mm. Man får bestämma sig för ett och vara konsekvent. Liksom.
Du, Ola, vi säger tusen tack för idag.
Ja, men tack.
Det var superintressant och jag är väldigt glad att det är du som tar de här siffrorna och inte jag. Vi kommer ju självklart att ringa upp dig vid senare tillfälle i bollklubben.
Yes.
Tack Ola.
Ha det bra.
Tackar. Men vi ska faktiskt hålla oss kvar vid siffror.
Ja, vad kul.
Ja, visst.
Lite lättare siffror.
Ja, det kommer det vara. Men ack så viktiga. Vi ska kolla på andra lag som har startat säsonger lika bra som Sirius har gjort under 20-talet. Där har vi den, ja. Och här ser vi då att Sirius ligger på 22 poäng nu. Malmö innehar rekordet på 25 poäng. Men så ser ni också här att det blir det seger i de här två matcherna, så är man alltså både tangerat rekordet och har tagit rekordet.
Mm. Ska de ha 28 poäng efter 10 omgångar så kan man säga att det är en väldigt bra start. Då är det 2 poäng kvar till man hänger kvar. Det är kanon ju.
Och man kan ju mäta det här på flera olika sätt. Men det här är i alla fall bra säsongsinledningar av lag. Men det är inte så att alla de som finns med på den här grafiken sen gick och vann Allsvenskan direkt.
Nej, det är nog bara Malmö där. Övriga kom 2. Så att... Men det, man har kommit en bra bit på vägen. Så kan vi komma överens om i alla fall. Mm. Så att, inte omöjligt att Sirius har 28 poäng efter 10 omgångar faktiskt. Och det är ju en otroligt start. Alltså.
Och vi ska inte på något sätt fastna i att de ska kanske sälja spelare och så här efter sommaren. Men bara här där vi är just nu, hur imponerad är du, Vicky, av den här poängskörden och det du har sett av dem, och hur långt tror du att det kommer hålla?
Nej, men jag är jätteimponerad. Jag tyckte matchen här mot Djurgården var otroligt bra, och de kommer i underläge, men de är inte stressade överhuvudtaget. För som jag är inne på, de har en sån som tror på det här, och det finns en övertygelse i vad man håller på med. Så att ingen stress, man hämtar upp underlägen, man klarar olika sorts matchbilder, och också så här, ja, man har spelat 8 matcher, man har vunnit 7. Det är inte så här obesegrade och 5 kryss, utan de har verkligen vunnit 7 av 8
som
matcher.
Som Häcken tänker du på då, som har mer kryss, som också obesegrade.
Nej, men det är ju någonting annat att gå vinnande ur alla de här matcherna. Så att, och med tanke på liksom siffrorna vi tittar på också, så de har ju presterat bäst också. Det är inte att man har haft flyt, utan man har spelat bäst, man leder tabellen, och ja, det kan ju nå hela vägen till att vinna Allsvenskan såklart. Det är ju försäljningar som såklart kan försvaga laget. Man har också en tydlig startelva. Får man många skador kan det påverka. Men det finns också ett tydligt spelsätt. Så jag tror att det är ganska lätt för en annan spelare att komma in. Men spetsen blir ju såklart sämre om man tappar de här bästa. Det kommer man aldrig ifrån i något lag här i Allsvenskan.
Axén, de har alltså Gais och AIK kvar då, som är AIK som kanske är utan 2 spelare i den matchen. Tror du att man tar 6 poäng på de här 2 avslutande matcherna?
Ja, jag tror faktiskt det. De är inne i sånt flyt och tycker det är så kul med fotboll nu, så att möter också lag som har spelat tätt och ett lag som inte är så bra. Så att det är mycket som tyder på att de har 6 poäng efter de här 2 omgångarna.
De är ständigt farliga. När de närmaste mål är ständigt farligt. Alltså, den spetsen de har längst fram gör att så här, ja, det kommer bli farligt. Det var som mot Djurgården också. Så man tar sig till lägen, man tar sig till de ytorna, och då blir det farligt när man har så skickliga spelare.
Jag tror Jarl Lind brukar säga till mig att det finns inget lag i Sverige som är så bra på att vända underlägen som Sirius är under långa perioder. Och det är också som du säger, att bli inte så stressad av ett underläge, för vi har vänt förr. Det finns ju de som aldrig kan vända till exempel och sådana saker. Då är det jobbigt mentalt om man släpper in. Men att åka till och möta Djurgården borta med vad det innebär, och digniteten på match och släppa in 0-1 för 13. Det är många som viker ner där i det här läget då. Och visst, de hade ett jätteläge, gör 2-0 med Djurgården, och vad hände då? Det kan vi spekulera i bara. Men att de ändå kör på liksom. Och sen då direkt 2-2 i början på andra. Det är ytterligare ett läge att man ska tycka synd om, så det är tufft och sådär. Men de hittar ett sätt att vinna alltså. Och nu har man spelat utan kapten i 2 matcher också och sådär. Så att nej, jag är imponerad över det Sirius har gjort faktiskt.
Och av Marcus Lindberg som vi var inne på innan, som drog på sig kaptensbindeln när Kastegren var avstängd.
Ja, han gjorde en helt fantastisk match mot Djurgården. Riktigt bra. Jag tyckte han stod ut mest på hela den där planen. Det är mittfältet. Alltså, jag gillar ju generellt mittfältare fastna, för mittfältare alltid i vilka matcher man än ser. Men ja, Lindberg var liksom en sån utstående prestation. Både i off och defensiv. Så lugn med boll, tar sig ur lägen, följer med offensivt, gör det där målet. Ja. Toppklass.
Jag ska vara ärlig, jag har ju skällt på Adam Lundqvist till exempel i Häcken att han är jättedålig försvarsspelare. I år har han varit jättebra, verkligen utvecklat det. Och då vill jag också att jag kan vända på det och säga hur bra de är. De här 2 killarna på mitten, jag har varit deppig alltså, för att de spelar bara bakåt, gick och hämtade den från mittbacken, rullade tillbaks till mittbacken. Så jag var så här, det här går inte i år. Det är något helt annat. De hotar framåt, de chippar in den till varandra och gör mål och sådär. Alltså en otrolig utveckling måste jag säga på hur jag ser på fotboll det här året. Kontra hur det har varit förut, när de bara var så här bollflyttare hela tiden. Men nu är det på riktigt. Så att, de där 2 har gjort det riktigt, riktigt bra.
Då sätter vi punkt för hyllningen till Sirius för den här gången. Får säkert anledningen att återkomma till det. Och så går vi på ett kort break. Och när vi kommer tillbaka så är det dags för omgångens 11. Och det kan ju väcka lite reaktioner in i studion. Välkomna tillbaka in i bollklubbens trygga och mysiga studio. Nu ska vi ta oss vidare till omgångens 11. Och Vicky, har du varit mycket engagerad i den här uttagningen?
Nej, jag har inte hört ett ord. Jag är inte inblandad. Jag tar inte på mig den här. Är det du som har gjort det?
Nej, jag har inte heller varit inblandad.
Okej, okay. Det är bollklubben-redaktionen.
Så att ja, man blir ju orolig om Olof Lund och de har lagt lyser för mycket, för då kan det bli vad som helst. Men jag har en bra känsla för att det här kan vara bra faktiskt.
Jättebra. Då tar vi och tittar på försvarare och målvakt. Och där har vi Leo Cavallius, vi har Victor Eriksson, vi har Mohammad Zuma och vi har Felix Eriksson.
Ja, jag ser inte att någon inte ska vara med. Det är ju väldigt fina matcher allihopa. Cavallius räddade ju Brommapojkarna verkligen, och det är klart att Felix Eriksson, när han avgör ett derby så där sent, då är det klart att det blir att man blir lite extra så där, att han måste vara med.
Victor Eriksson som inte blev uttagen till Potters VM-trupp.
Nej, det var väl egentligen ganska väntat utifrån det. Men här ska han vara med i alla fall. I truppen, ja, där tycker jag nog att det är rimligt att han inte är med. Men den här elvan instämmer.
Vi fortsätter att prata om sådana som inte är med i truppen alltså.
Lugn.
Ja.
Nu ska du ju fullfölja ditt kontrakt och vara trevlig och glad.
Jag kanske inte får vara kvar, men om jag får bestämma så, ja.
Då tar vi oss vidare till mittfältet. Här hittar vi Nio Jönsson, Silas Andersen, Nahir Besara, Tesfalle Tekke och Amor Lajoni.
Ja, det är bara godis ju.
Ja, nej, men det är ju det. Och jag tjatade om Lindberg innan, och jag tycker ju han borde vara med på det här mittfältet. Samtidigt så är det ju svårt att peta någon av de här, för att det är ju, ja, det är bra matcher och insatser från alla. Men Lindberg borde varit med ändå. Men ta bort någon bara, tänkte jag säga.
Ja, det är många vänsteryttrar, men det struntar vi. Gör man bra så gör man bra, så det jag kan köpa där. Och Tekki var väldigt bra, och det i sin tur gjorde att Besara fick tillbaks att han kunde vara på de ytorna som han är absolut bäst på. Silas Andersen har jag ju alltid som allsvenskans bästa spelare. Jag kommer fortsätta ha det så länge han är kvar. Jag tycker han är extremt, extremt bra. Så att riktigt, riktigt bra mittfält.
Ja, Lindberg i Sirius ska jag säga. Det finns ju fler Lindberg.
Ja.
Men alla fattade men
kanske. Jag tror inte de trodde att det var Lindberg i Gais.
Nej, okej.
Men att vi är så överens här.
Vad kul.
Ja, absolut. Mm. Och det betyder ju även, man ser ju att det är många olika klubbemblem, så det är flera som har imponerat.
Ja, så många ser vi inte.
Vadå?
Ja, det är många Hammarby, många Sirius, många Häcken.
Jo, men du har ju BP där nere och sen har du ju Blåvitt där nere till.
Ja, då har de två extra.
Ja, men jag har stöttat dig så mycket de här dagarna.
Ja, men jag stöttar ju det, men jag har sett så många olika är det inte. För att de här gjorde så många bra, eller gjorde så bra match, det är det jag vill säga. Så är det ju. Det är svårt för många att slå sig in på så här bra lag.
Så är det ju, verkligen. Det är ju ingenting ifrån Listerlandet.
Nej, det förstår man. De hade en bra kväll efter cupen.
Ja, tre enheter in. Mm. Och här har vi då anfallarna. Vi har Robbie Ur som är, vad ska vi säga? Gjorde också en liten gest där efter sitt mål. Som vi får se hur den kommer landa.
Jag förstod mig inte på. Alltså, var det ens en gest eller någonting? Jag hävdade ju att det inte var något liknande i alla fall, som Kastegren gjorde. Men jag vet inte. Han gjorde oavsett i alla fall en riktigt bra match och var på rätt plats i matchen.
Och var lagom störig. Hela matchen klarade sig från kort.
Ja, men verkligen. Han är ju liksom skicklig i många delar. Också där jobbig. Och som hela Sirius tycker jag så här, lyser av självförtroende. Och ber verkligen inte ursäkt för sig själva, utan de äger den där matchen.
Och sen har vi Klemmensen som vi har varit inne på redan idag.
Ja, vi sa ju där inför matchen att man vet aldrig med honom. Det kan vara total världsklass och det kan vara helt värdelös. Och i den här matchen så var det högklass.
Men det är en riktig godiselva.
Ja, verkligen. De där hänger kvar i allsvenskan skulle jag tippa.
De där skulle du träna allihopa?
Ja, gärna.
Ja. Och Vicky kommentera.
Ja, det gör jag.
Det kan vara min ass ju.
Ja, men det kanske det vi ska satsa på.
Exakt.
När bådas kontrakt går ut så drar vi.
Ja.
Vem av er hade tagit snacket med Klemensen?
Det hade Vicky gjort. Hon har ju sån moral, så det hade varit perfekt.
Vi ska gå vidare. Vi ska ringa till Anders Almgren på Enable som är med oss. Vi välkomnar dig in till Bollklubbens studio. Och sen så tänkte jag, Anders, att du börjar med att berätta om Enable och vad du gör och vad ni gör.
Hej, tack. Och hej och trevligt att träffa er allihopa. Enable Sverige är en liten organisation där jag är verksamhetsansvarig. Och vi jobbar tillsammans med aktörerna runt fotbollen, till exempel förbund, klubbar och SEF, fotbollsaktörerna. Myndigheter, främst polisen och även supportmiljön, och försöker bidra till ett kunskapsbaserat arbete och ett stabilt samverkansarbete.
Bråda dagar?
Ja, den här veckan har varit brådskande och rätt knasig, får man säga. Det blir ju så efter de här incidenterna.
Du, om jag börjar med att fråga kring det som SEF har gått ut och sagt, att de ska gå till polisen med önskningar kring att bland annat att matchmöten kan inte ta så här lång tid och att man vill ha självklart en liknande bedömning över hela landet kring när en match ska brytas. Vad är dina tankar kring det?
Givet hur det såg ut i måndag så är det rätt uppenbara och självklara önskemål från fotbollen. Det är klart att man inte kan ha en situation där det är 17 000 pers på läktaren och en stor tv-publik ska sitta och vänta i var det, en timme och 20 minuter eller någonting sånt där på att ett beslut ska fattas. Det är helt orimligt. Det måste kunna gå snabbare, även om parterna är oense. I synnerhet utifrån hur det har beskrivits att det mötet gick till. För det måste styras upp bättre, såklart. Sen är det en gammal fråga när det gäller säkerhetsarbete att försöka ha någon enhetlighet över landet så att man vet att saker och ting är förutsägbara och går till på ungefär samma sätt överallt. Och givet hur den senaste veckan har varit med flaggbränning i Halmstad och den här valborgsbranden på läktarna på Strawberry som inte ledde till matchavbrott. Det är klart att man behöver strama upp det där och skapa en bättre enhetlighet. Det gäller inte bara polisen utan det gäller även fotbollen att de behöver bilder.
Kan du berätta lite mer där kring hur du tänker med det här matchmötet, hur det gick till? Det kändes som att du var lite kritisk till hur de hanterade det.
Ja, alltså, jag vill betona här att jag bara tagit del av medieuppgifter så jag vet inte mer internt än vad någon annan vet. Men vad som sägs är ju att det första vet vi allihopa att det tog väldigt, väldigt lång tid. En timme, en kvart eller en timme, 20 minuter någonting. Innan vi fick ett besked ute på läktaren om att nu var det dags att gå hem. Som du har beskrivit som IFK Göteborgs säkerhetschef så innebar det mesta tiden väntan på polisen. Dels så ska de ha tagit 20 minuter på sig att ens dyka upp på mötet. Jag antar att de hade någon slags intern konferens innan eller jag vet inte vad som kan ha hänt där. Och dessutom så skulle de ha haft ytterligare någon form av telefonkonferens utanför mötet. Och det här reser en hel del frågor både från polisens perspektiv. Alltså vilken respekt har man för åskådare till den här matchen om man behöver så mycket tid för sig själv. Men framförallt skulle jag säga att ansvarsfördelningen här är ju att det är arrangören som har ansvaret för matchen fram tills dess att polisen rycker tillståndet. Och det betyder egentligen att när man sätter igång ett matchmöte och så finns det ingen anledning för fotbollen att sitta och vänta i 20 minuter på polisen, antar jag. Utan man kan konstatera att har vi kallat till matchmöter så får man infinna sig, annars väljer man att inte vara med. Och så har man fattat beslut utifrån ordningsläget och reglerna säger både inom fotbollen och i alla fall i lagtexten kring när man ska rycka tillstånd att man tar de här besluten om matchavbrott utifrån rådande ordningsläge, inte saker som har hänt tidigare. Så det är grundregeln. Och om man då bedömer från fotbollen att ja, men det är grönt läge ute på arenan, då har man rätt som arrangör att sätta igång om inte polisen är där. Ja, det har man om polisen är där också. Och skulle polisen ifrågasätta det, då har de den formella möjligheten att fatta beslut om att trycka in tillståndet och avbryta matchen själva, men då är det polisens beslut. Så jag tycker här att man måste komma överens om att det här måste gå mycket snabbare och vara mycket mer strikt och formellt. Är det arrangörens ansvar, då tar arrangören beslut om inte polisen är där. Det bästa är såklart om alla parter kan vara överens. Men är inte polisen ens där, då får fotbollen gå fram själva, tycker jag.
Förstår ju, men både IFK Göteborg och Örgryte gör ju en protest mot polisen liksom i matchen. Det börjar ju redan där kan man säga. Jag uppfattar ju inte att de egentligen hade någonting emot varandra, inte ens när IFK Göteborg eldade Örgryte flaggor eller tröjor eller halsdukar, skitsamma. Det fanns ingen liksom mellan dem på det sättet, utan det är mer att man är förbannade på polisen från början. Och där tar jag väl in Gais och Häcken också egentligen i de lägena. Hur skulle du säga att man kan lösa det där? För att det här var ju på något sätt som jag känner att polisen fick liksom vatten på sin kvar.
Ja, det är nog där vi ska börja. För det första så framförallt den här incidenten när man eldade upp ett helt klädstreck fullt med öjströjor från blåvitsklacken. Låt oss konstatera först för sakens skull här att det är ju någonting som inte särskilt många stödjer. Många kan till exempel tycka att det är fräckt med pyroteknik och sånt, men att elda tröjor, det är det ganska få utanför för en rätt begränsad bubbla på klackläktaren som tycker det är särskilt kul liksom. Om man ska ha sagt det därför att med det jag sagt så får vi även acceptera att det finns jättemycket irritation mot supportermiljön nu. Och det syns i debatten på till exempel sociala medier. Men i övrigt så är jag helt med dig. Det som vi har hamnat i nu i Göteborg är att vi har gått från ett läge där polisen väldigt ofta har varit väldigt sansad och väldigt, väldigt medvetet kunskapsbaserad i sitt arbete till att ändra till en taktik som uppfattas av väldigt många som oerhört offensiv på en nivå som inte riktigt uppfattas som rimlig eller legitim. Vi har haft en bemanning på klackläktare som har tillämpats i Göteborg men inte på andra håll i landet. Vi har en klassificering av supportergrupper som kriminella nätverk utan att det finns offentliga uppgifter om varför riktigt. Vi ska lita på polisens bedömning här. Den har även kritiserats som lagstiftare på riksdagens golv. Liksom. Så att det här är ingenting som bara supportmiljön ifrågasätter. Och sen har vi vistelseförbuden som tingsrätten håller på att slå ner nu. Så det här är en kontroversiell polistaktik oavsett hur mycket man tycker att supportmiljön förtjänar hårdare tag så att säga. När man gör det så ökar polariseringen och det vi såg i det här derbyt skulle jag betrakta som en ganska naturlig kulmen på det vägval som man har gjort nu. För du har helt rätt Alex. I den här matchen börjar bägge klackarna som normalt är lokalrivaler så att säga med en gemensam protest. Vi har under våren hört sånger där hela Götet hatar polisen. Det är väldigt många som normalt inte ställer upp på sådana sånger sjunger med. Jag har aldrig ens hört den sången innan i år. Och vi har sett hela kortsidor och ibland folk på långsidan sjunga med den. Det är ingenting som ändrar en slump. Det är någonting som kommer av ett polisarbete som uppfattas i väldigt breda lager supporterälskare som är legitimt och för offensivt. Och den här typen av arbetssätt och den här typen av konsekvenser brukar inte leda till en positiv nettoeffekt för någon, vare sig polisen eller fotbollen eller supportermiljön eller allmänhet.
Vad är din känsla kring Polisregion Väst? Hur de tänker sig kring ett samarbete med supportrar så att det här, dels den här tysta protesten inte händer igen eller att man behöver bryta en match?
Ja, alltså bra. Det var ju även det Alex frågade om här. Så här, normalt sett så skulle jag säga att mitt förtroende för Polisregion Väst och Göteborgspolisen är väldigt högt. Jag vet att det finns jättemycket kompetens där. Jag har svårt att förstå vad som har hänt i vår. För normalt sett så har vi inte hamnat här i Göteborg. Med det sagt så tror jag att om alla får chansen att lugna sig här nu, om inte annat under ett långt sommaruppehåll, så hoppas jag att känslorna kan få svalna, polariseringen kan få tina upp lite grann och att parterna kommer tillbaka till varandra och börjar snacka. För det som någon uttryckte i debatten, om det var från SFSU tror jag, att det här som vi är inne i nu, det är ohållbart. Och om bägge parter accepterar det som en sanning, då finns det bara en väg framåt och det är att sätta sig ner och snacka ihop sig och få till det vi hade innan i år egentligen. En rätt bra kommunikation som jag förstår det mellan klubbmiljön, polisen och i viss mån supportmiljön.
Jag tänker också på vad du tänker kring att polisen gick ut och sa att det är ÖIS som tar beslutet att matchen inte skulle fortsätta.
Ja, alltså formellt är det så. Här kan jag igen bara återkoppla till vad jag läste i media. Men så som jag förstår processen så är det en väldigt, som sagt, ett väldigt långt matchmöte där polisen under tiden har tydliga synpunkter på vad arrangören borde göra. Och återigen, jag är all for, eller Enable Sverige är väldigt positiva till att fotbollen och polisen alltså når konsensus så att man är överens om hur man ska gå fram. Men fram tills dess att tillståndet är ryckt så är arrangörens bedömning som gäller. Här verkar polismyndigheten ha satt press på arrangören under hela mötet. och haft synpunkter på vilka åtgärder som borde tas och så. Och uppenbarligen så accepterade ÖIS och arrangören de kraven. Vi såg ett parallellfall i Stockholm här om året. Samma sak hände i derbyt mellan Hammarby och Djurgården var det väl. Där Hammarby var arrangör och inte accepterade samma typ av krav. De sa helt enkelt att vi är arrangör, vi gör bedömningen att vi kan spela. Vill polisen ha en annan uppfattning så är det er sak att ta det beslutet. Och det är väl min uppfattning att det hade varit det naturliga att göra även här. För utifrån hur arenaläget såg ut, i synnerhet när vi hade stått där och glott i en timme, så såg inte jag några uppenbara skäl att bryta matchen utifrån ordningsläget i alla fall. Det hade varit lugnt på arenan i en timme. Och det säger jag med respekt för att jag kan ha missat någonting som hände som vi inte såg från läktarna, men ordningsläget såg väldigt lugnt ut, så jag förstod aldrig riktigt varför man inte satte igång det.
Du, Anders, det är ju match igen ikväll, samma arena. Gais mot Hammarby, inte en lågriskmatch skulle vi väl säga på förhand. Hur tror du att den matchen kommer fortskrida?
Alltså vi har ju varit i situationer där saker har hänt och vi har haft en ganska stor oro för det ena och det andra förr. Men vad som händer efter en sån här match är att alla parter brukar komma fram till att det här vill vi inte uppleva igen. Så jag har rätt gott hopp om att sunda, kompetenta krafter inom både polisen och hos klubbarna hanterar eventuella situationer på ett snabbare och förhoppningsvis rimligare sätt än senast.
Vi säger tusen tack för att du var med oss och lycka till med ert arbete framöver.
Ja, kul att se det. Kul att se det.
Vi landar bara snabbt här in i studion. Axén, du var ju på plats under det här långa matchmötet. Vad säger du om det som Anders säger här?
Jag smög också omkring lite efteråt sen och även dagen efter då att det effektiva tiden på mötet var cirka 20 minuter. Det är ju jättedåligt, ska jag säga. Och vad jag förstår så var en tanke att eventuellt tumma Blåvitts kortsida, vilket ju Ögret då förstår att det kommer ta jättelång tid för att de kommer inte acceptera det. Och då hade det ju den här matchen i alla fall inte spelats klart då. Så att då kanske man valde att säga att då går det inte, för att det funkar inte så. Och det hade aldrig hänt. Alltså, det går inte. Liksom. Då får man ta det. Men det måste gå mycket fortare till den saken. Och sen, vi får ju aldrig reda på nu vad som hade hänt om de hade gått ut och spelat och så hade det bränts direkt igen. Vad hade hänt då? Men att problemet är ju att i Göteborgsområdet att supportarna där är ju väldigt, tycker väldigt att det är orättvist att poliserna kliver in. Och det är det som är det stora problemet just nu, att man måste reda ut varför är det olika på olika ställen.
Vi ska gå på ett kort break. Efter det så ska vi ringa upp våra kollegor nere i Göteborg och prata upp matchen mellan Gais och Hammarby. Välkomna in till den sista perioden här i bollklubben, och den ska vi ägna mycket åt det härliga mötet mellan Gais och Hammarby som ska ske ikväll. Vicky, vad är dina tankar kring det? Alltså, dels är det ju trevligt att det är en onsdagsmatch.
Ja, absolut.
Och vad är dina tankar kring hur den här matchen kommer bli?
Ja, men det är spännande att se vart det här tar vägen. Alltså, Hammarby vill ju gå ut och styra alla matcher, kontrollera alla matcher. Och Gais vill ju gärna göra sitt för att det ska bli lite mer kaos och fart och intensitet. Så att de ska mötas och ställas mot varandra och se vad det faktiskt blir för typ av match. Det tycker jag ska bli intressant. Och Gais, som vi såg lite statistik här tidigare i sändningen, att de är ganska högt i mycket av statistiken, både offensivt och defensivt, trots de här skadorna och allting. Och trots att de är lite längre ner i tabellen just nu. Men de är på gång och det blir en tuff bortamatch för Hammarby.
Hammarby som studsade tillbaka efter förlusten i cupfinalen, körde över Malmö FF, man har Tekke tillbaka bredvid Nahir Besara, och nu ska ju allt vara löst då.
Ja, alltså förra året på den här matchen så var 6000 Hammarbyare där, och då valde Kim Hellberg, geniet då, att spela Besara på topp. Det var ju fullständigt haveri, och Gais vann den matchen ganska lätt. De gjorde en bättre uppryckning i andra halvlek och skapade en del målchanser som skulle kunna hjälpa till där då. Men att Hammarby har haft jätteproblem med guys. Just det fysiska spelet, att de är där och skaver och driver på och så. Men jag sätter upp en liten varning där. Jag tycker att guys andra halvlek mot Degerfors inte var det där aggressiva guys som vi har sett förut. Och har de inte den energin, då kommer Hammarby vinna den här matchen ganska lätt, tror jag.
Viktigt för Hammarby att fortsätta på sitt segerspår.
Ja, men så är det. Det är ju klart att det stressar att Sirius är en del poäng framför. Var det upp 5 poäng? Så att,
och de har mötts.
Ja, precis. Mm. Så att det är ju en stress som liksom ligger där och är lite jobbig match efter match. Nu spelar ju de, nu är det någon gång som är flyttat. De spelar innan Sirius, men det är klart att det är en stress. Förväntningarna är ju att Hammarby ska liksom gå och vinna. Det är det de flesta har trott inför säsongen. Så att, ja. Men det är som du säger, just Hammarby vill styra matchen. Guys, kan de få mycket dueller, vinna bollen högt som de är skickliga på? För Hammarby måste spela med risk, de vill spela med risk. Kan guys utnyttja det och vara starka i det de vanligtvis är bra på, då kan det bli jobbigt.
Kalle Karlsson, mycket av de frågorna som han har fått har ju handlat om Nahir Besara. Hur stressad tror du att Kalle Karlsson själv har varit över sitt jobb? De raka frågorna till honom har ju inte hunnit komma eftersom att det blev mycket fokus på hur han behandlade sin lagkapten.
Men jag tror inte han är ett dugg stressad över det. De har gjort en kanonsäsong om man skulle se det så här. Det är klart att det är jobbigt att förlora cupen, men annars det är ju jättebra liksom. Och han kommer ju till ett inget trasigt lag, utan han kan fortsätta bygga på det. Men det är många tränare, man glömmer bort det. Kim Hellberg vill också spela honom som sexa ett tag. Många får för sig att han är långsam och så han är lite trög nu. Han har aldrig varit snabb. Han är precis likadan hela tiden. Och det som är svårare är när man har levt på sin snabbhet och man börjar tappa den. Men Besara är inte sån. Han är snabb här uppe. Och han har saknat att de har slagit in bollarna. För det är där vi har visat nu inför den här matchen också. Att de har kunnat slaga in bollen, men de har inte gjort det. Och det skulle jag trycka med på som tränare. Att hallå, spela in bollen här. Men det känns som att de inte riktigt har tittat på samma sätt som vi har gjort, och det har gjort att Besara kommer längre och längre ner, och då blir inte han lika bra. När Tecke kommer in, du såg en passning på kanske 70 centimeter som han slår in till honom och han gör dräckskar, för att de litar på varandra, det är något annat. Så Besara kommer också bli bättre när Tecke är med, det är ingen tvekan om det.
Men du hörde ju med i intervjun som jag gjorde med honom innan, han har ju varit irriterad.
Alltså att, Besara, ja. Ja, men det är klart ju, för det var ju bra frågor som du ställde där och så, men att man pratar, ska han vara med i VM-truppen och sen är precis, ska han spela Hammarby? Det blir jättekonstigt, men frågorna är ju där. Men för mig, ett, man byter inte ut sin lagkapten, det där jag tjatat om 1000 gånger. Två, du byter inte ut din bästa spelare som är matchavgörande hela tiden.
Nej, jag tycker en hel del tränare i olika ligor, i Serie A när jag sitter och kommenterar det ibland, tycker jag också, varför tar du ut den bästa spelaren,
ja,
i ditt lag?
Omöjligt,
även om det bara är 5 minuter kvar, man tar inte ut den. Jag är helt med.
Nej, bra, Vicky. Mm.
Jag hör i mitt öra att Göteborg är redo för oss. Så vi säger hej till Pileby, Irma, Simanead Hellin och Simon Tern har vi på plats, eller hur?
Skönt att det regnar.
Ja, det är härligt väder i Göteborg. Man kan lita på att regnet faller när man är på plats. Men vi har en härlig fotbollsmatch att se framför oss. Guys Hammarby, tanka?
Nej, men det blir...
Var du inte beredd nu?
Nej, han slängde den på mig. Bara Axel såg nu från ingenstans. Nej, men jag tror att Guys kommer komma ut och köra. Hammarby roterar väl lite grann. Blir intressant att se vart deras spel tar vägen. För senast de var här så... var det inte så övertygande trots att de vann, så att det blir lite intressant att se vad de har för ingång i matchen, om den blir lite mer direkt som senast eller om de kommer vara det där mer vanliga Bayern som är van vid att se med.
Men jobbig elva tyckte jag, vi har ju bara hunnit kolla några sekunder, det har ni säkert också sett, men det känns så där måste jag säga. Alltså, den kanske kommer upp nu.
Ja, vi kastar oss in, men vi börjar med Gais. Vi börjar med Gais i elva, så har vi lite reflektioner kring det. Och noterar då här att Fagerjord finns med i laget igen. Det var väl någon matförgiftning som man rök på sist här på uppvärmningen. Och sen Rasmus Niklasson Petrovic som har haft problem också som startar. Vad är tankarna om denna?
Nej, men bättre för Gais. Alltså de frågetecken som jag kanske inte trodde skulle starta gör ju det. Så ja... den har jag inte lika mycket att anmärka på, men Hammarby ser också ganska... Jag går till den direkt. Alltså.
Ja, det är tydligt att du bara skippar där.
Nu ska vi prata om Hammarby.
Vi rusar vidare till Hammarby, så får Emma gå loss nu på vad det är du inte gillar.
Man brukar hinna prata med någon polare innan vi ska stå här. Då kan man få ut allting och sen kan man vara lite lugn. Men alltså, jag känner bara... vad är det här då? Alltså, man fattar ju att det skulle se ut något så här. Med tanke på att Tecky inte kunde spela idag igen och inte Besara heller. Så studion... var inne på efter Besaras jättematch senast, men det är ju fortfarande så Caboret längst fram och kanske kommer in lite rakare här då. Och sen är det också två centrala mittfältare som inte har den där spetsen som Maxien nämnde att spela in. Besara i luckan. Och sen Victor Lind i den där positionen igen. Ja, nej, alltså jag tror att jag känner ganska svaga känslor för den här elvan. För att jag inte har gillat när de har spelat liknande. Och nu är inte Besara där heller och Caboret längst upp. Tror nog Vasic skulle starta. Men okej, vi får väl se. Ja, lite fördel guys känner jag faktiskt.
Det må jag säga. Det var inte muntert. Munt analys av Hammarbys startelva. Är du gladare när du ser den?
Det, lite rotation blir det ju. Sen är det ju, de har ju hållit på med sin treback och man vet ju inte riktigt hur de ställer upp exakt. Nu sätter de upp en fyrback här spontant. Så känns det väl som Fofana, Victor Eriksson och Winter fortsatt kan bilda en trea. Mm, och att verkligen. De har Lind som wing till vänster och Skoglund till höger. Och de kanske drar in Majed lite grann. Man vet inte riktigt. Det är lite svårtolkad elva så sett med tanke på att inte det är den vanliga elvan som de spelarna som normalt sett är van vid att se spela. Så att, såklart lite typ av rotation och ganska bra läge tror jag att möta Hammarby nu efter en tuff cupförlust och rotera lite grann och guys som jag ändå får säga om man får gå tillbaka till dem och även om inte de var så intressanta så är det väl det bästa elvan de kan formera tycker jag väl ändå när de spelarna de har nu som inte är långtidsskadade.
Ja, guys är ju såklart lika intressant, det är bara att jag kände att jag hade mycket bättre känslor när jag såg guys elva än när jag såg Hammarby elva. Det kändes som att förra matchen att det kändes nu gör de verkligen rätt i hur de ställer upp i Hammarby och nu känns det ju kanske inte självvalt med tanke på rotationen men det blir ju en helt annat.
Håller med.
Och en bra känsla i guys också med tanke på att de vann båda de här matcherna förra året. Och om jag har tittat statistiken rätt då att inte Hammarby har vunnit mot guys på bortaplan i seriespel i alla fall sedan 2004. Det är någonting att ta med sig för alla guys här.
Och jag har tränat under den där tiden, vi förlorade inte heller som sagt mot Hammarby.
Nej, så det var det.
Men varför är det så negativt till Hammarbys 11? Det förstår jag inte riktigt.
Vad är det du känner för då i den?
Att det är ganska mycket likt som det brukar vara och att Källas Johansson har ju spelat jättemycket och varit jättebra. Mm. Och det är ju egentligen bara att det är han på topp istället för Besara. Annars är det väl det som de har spelat resten av hela den här säsongen i och med att Tecke var borta.
Ja, och jag tyckte senast alltså, när Tecke spelade och speciellt när de får upp några Persson högre upp och inte lika lågt som i den där trebacken utan ute till vänster och Lind ännu högre upp. Så tyckte jag funkade jättebra.
Vad har de sagt om Besara? Varför inte han med?
Ja, han tar en lite här innan och han sa gubben är gammal. Jag kan inte spela tre matcher den här veckan.
Är det samma med Tecky eller?
Jag gissar det.
Ja, han nämnde det också att han inte riktigt var redo för så tajt matchande efter sin skada som han hade.
Alltså jag tror bara att guys kan liksom käka upp Hammarby som i fjol mot det här. Men
då var Besara nia, kommer du ihåg det?
Jo, jag vet. Det är ju ett haveri utan ett slike. Ja, det var ju
men alltså jag säger att den här är ganska spännande. Det är en fart elva i Hammarby. Och jag tänker att de vet att guys är så bra att pressa så att de kommer spela lite mer direkt och rakt upp och använda farten. Så jag känner inte alls lika deppigt som du faktiskt, Irma. Men vi kan väl höras efter matchen får vi se.
Ja, nej, det är trevligt. Jag tycker bara det är bra när du har en positiv inställning. Det känns ju jättehärligt.
Jag är mest omskakad av din mikrofonteknik här, Emma. Den där har du kört liksom, mot hakan.
Jag stod och lyssnade på vad Alex sa. Nej, men jag hoppas, alltså, det är väl bra. Jag tycker senast här, som kommer kolla på i lite klipp här som Simon har tagit ut inför matchen, så blev de så jäkla raka mot Göteborg. Mm. Och känns som de gick ifrån liksom, det spelet som var bra. I och för sig, som du säger, var ju Besara på planen då också och fick ju knappt någon boll. Och jag tror att när jag pratade med dem innan, då lät det ju som att de också välkomnade det Alec inne på. Alltså en rakare fotboll med fart bakom, att han kanske har en bild, men det kanske inte är en perfekt match ändå för mig och Tesfaldi Tecke. Så jag verkar sätta ganska ensam i min båt.
Ja, men jag tror också det som Maxen är inne på, att de blir, att de vill vara mer direkta. Guys pressar högt och med mycket folk och har snabba spelare framåt som gör att de kommer fortsätta lite på den inslagna vägen som de var här mot Blåvitt. Fast då var det ju det långa spelet var ju dåligt. Alltså så, det långa spelet behöver också vara bra. Och man har någon typ av synkad. För då kändes det som att vissa ville lira lite och vissa sprang upp och ställde sig i linje med blåvis backlinjen. Så det var liksom, det var inget mittfältspel då. Så att blir man lite mer synkad i det och får liksom lite mer dynamik i det direkta spelet, så har de ju en bra speed framåt som verkligen kan hota.
Men hörni, vad roligt det ska bli. Det är nian och tvåan. Det är häftigt. Det kommer vara publik på läktarna. Vi är 11 000 sålda, ungefär 1500 från Hammarby. Regnet faller.
Det verkar vara lokalt.
Strålande humör på de här två. Vi är taggade nu.
Ja, det verkar regna lokalt, för det är två som står med feg grejer och du står helt utan.
Ja, du vet, det fanns ju bara två, Alec. Och då visste vi, då är det stjärnorna som tar det. Lagspelaren liksom. Jag lämnar över till stjärnorna.
Var är det tredje då som jag gav till dig? Det har du gömt eller?
Nej.
Okay. Vi säger tusen tack för att vi fick ringa till er. Och vad skönt, Teleby, det har du det. Bra. Då lämnar vi med trygg hand över till er sen när sändningen drar igång. Och stort lycka till ikväll.
Tackar. Kör hårt.
Tack. Såklart det ska regna i Göteborg.
Ja, det gör det ju alltid. Ja.
Nej, men strålande solsken här ju.
Det är ju alltid risk för vattenspridan också, så kanske man ska ha paraplyet konstant.
Regnrocka på sig hela tiden.
Vi landar i Hammarby startelva, va?
Mm.
Eller?
Jag är inte alls så där negativ som Irma var i den. För att jag känner så här att väldigt, väldigt tufft matchande. Och som jag brukar alltid säga att man ska spela lagkaptenen. Om Besara säger att inte han känns bra, det är något annat.
Nej, är något
än
annat.
Om jag väljer så. Men jag tror också här, det finns en tanke på idag såklart, men det finns också en tanke på söndag. Och Lind spelade inte sist, har jag för mig. Och så här. Alltså, det finns alltså, att man kommer in i fart, man kommer in i liksom ett annat tänk. För som jag säger, lag som vill spela mot guys och inte gör spelvändningar som vi pratar om, har problem. Och det här vet Hammarby. De har haft jättetuff för guys, och ni hörde ju, de har inte vunnit sedan 2004. Det gör att jag tror att man liksom, ett bra lag, även om de är så bra att de borde kunna hålla sig till sitt spel och sånt, också ibland får faktiskt acceptera att vi måste nog göra lite ändringar. Och då har de där två på topp. Det blir något annat än när man har en och en halv som man har haft med Besara som har kommit ner lite och sånt. Så att jag gick mer igång på att jag tyckte det var spännande elva än negativt.
Det är klart att det är negativt om inte Besara är med i en elva, men det går ju inte att ha han i en elva om han inte liksom har fysisk status för att kunna göra det. Så att då har man ingen val, och då, som du säger, man behöver ju anpassa sitt spel ut efter spelarna som är på plan, även om man har ett sätt som man liksom alltid vill spela på grunden.
Är det han i mål alltså, sen är det Skoglund, Fofana, Eriksson, Winter. Där är ju inte några större frågor.
Nej.
Och sen går vi då upp till Karlsson, Johansson, Schellas, Majed, Abraham, Lind och Caboret.
Ja, det är egentligen Caboret och Besara som är skillnaden mot hur det har sett ut. Det mesta dels av Hammarbys matcher ju. Så det är ingen jättegrej. Men jag tror liksom att istället för att det blir en ett och halva så kommer det vara två forwards som gör att de här eventuellt lite längre bollarna, de kan samarbeta på ett annat sätt. Och nu pratar vi inte om bara långa slå iväg den, utan jag pratar om att den alternativet finns när man känner att man inte kan spela. Och Oskar Johansson Källas har ju varit väldigt, väldigt bra. Och att han har spelat mycket, det har ju berott på att Tekke var är borta såklart, men han har ju varit bra också. Så att, jag ser positivt för Hammarby på den här elvan.
Nej, men just det också som vi pratar om. Vi pratar mycket om att de ska spela sig loss från den här pressen som kommer komma. Då är det centrallinjen, mittbackarna, de två defensiva mittfältarna. Det är ju den stora nyckeln i att lyckas göra det, och det är mer samma. Och Tekki saknas absolut, men annars så är det mycket samma, och då har man löst det. Sen vad som händer när man väl lyckas ta sig förbi den, ja, då kanske det blir rakare och då kanske det passar bättre med de här två. Eller man har inte mycket annat val än att spela på det sättet då.
Vi tar och lyssnar på en som kommer starta för Hammarby. Det är Hampus Skoglund.
Hittills i alla fall. Ja. Ja, hittills har det funkat bra, så vi får se hur det blir sista matchen här. Men det är ändå inte så mycket kvar. Det är tre matcher kvar här.
Ja.
Hampus Skoglund, Gais på bortaplan. Vad är dina tankar?
Nej, men vi senast vi var här och spelade mot guys så hade vi en tuff match, så att försöka komma in i matchen på ett annat sätt och göra en bra prestation.
Det är alltid mycket prat om när ni ska spela på gräs. Mm. Hur har ni förberett er och hur stor påverkan tror du att det kommer ha?
Nej, men
så liten som möjligt, hoppas jag. Nu ser det ut som att det regnar lite också, så det gör väl att mattan går lite snabbare. Men jag tycker att det känns bra. Alltså, jag tycker att som matchen i cupfinalen tycker att vi gör en helt okej prestation på det gräset. Och det är liksom, så det ska inte vara några konstigheter. Vi ska gå ut och spela så som vi vill spela.
Det är ju ett intensivt spelschema. Ni har match nu och sen så är det derby i helgen. Du har spelat samtliga matcher hittills. 90 minuter. Hur känns det i din kropp?
Nej, men det känns ganska bra. Det är klart att det har varit mycket, mycket tuffa matcher, mycket nära inpå också. Men det har gått bra. Vi har en bred trupp så vi kan också rulla lite. Vi har många bra spelare, men ja, det har funkat bra hittills. Jag hoppas att det fortsätter göra det.
Men du som löper så mycket också, lägger man upp det på något speciellt sätt när man vet att det är mycket matcher?
Nej, egentligen inte. Man kanske går in i någon match och tänker att man ska hålla igen lite, men sen när man väl kommer ut så blir det samma. Det är bara att köra på liksom, så att egentligen inte.
Vinner ni?
Hampus Skoglund håller aldrig igen. Han bara...
Nej, han har inget annat läge. Han är ju inte så gammal heller, så rutinen han ändå har av att spela så mycket för att vara så ung, så är det ändå så att när han ser en lucka, då drar han.
Det kändes spännande på förhand, men nu liksom när Hammarby då, ja, det är olika vägar här hur omkastat det är, men det känns ju oerhört spännande att se den här matchen ikväll.
Ja, absolut, och med liksom med tanke på spelscheman att det är AIK till helgen för Hammarby, det är klart att de också laddar för den matchen, men det är, fokus gäller ju att vara här och nu i den här matchen, och ja, det kanske också är lättare för det är en bortamatch mot Gais som jag tror att de har stor respekt för. Hade det varit ett lag i botten man ska åka och möta, då tror jag fokus lätt kan hamna på helgens match. Här borde de ha fokus här och nu. Måste ha det också.
Tror du Gais har fokus här och nu?
Verkligen. Man kan ju säga så här att Gais har egentligen bara ett läge, och det var därför jag varit lite förvånad mot Degerfors just, att energin inte var så där aggressivt hård som den brukar vara, utan det då blev mjukare och mjukare, och till slut så gjorde då Degerfors ett mål där, och det störde mig lite att Gais inte var det där äckliga Gais som de ska vara och köra och sådär. Men de kanske hade tankarna på den här matchen också, att Fagerjord fick ju lämna uppvärmningen. Det tror jag också påverkade lite faktiskt, för han har varit väldigt, väldigt bra de sista matcherna.
Ja, verkligen. På tal om mittfältare som jag också så här fastnar för att gilla, jag tycker han har varit riktigt bra de matcherna den här, och har liksom en stor påverkan på laget, både med att vinna dueller och aggressiviteten, men också så här, få kontroll över matchen och styra spelet från den här positionen, så att han är tillbaka är såklart viktigt.
Han signade ju precis nytt kontrakt, ju. Det var, tror jag, var jätteviktigt. Mm. Och det kändes som att när det var på gång så släppte han av och varit bättre. För han har haft svackor, tycker jag, också i början på säsongen, men nu tycker jag att han har klivit fram.
Hur tycker ni att Gais har hämtat sig efter den skadesmällen som de fick under inledningen av den här säsongen?
Ja, de hade ju allt emot sig, som man kan tänka sig. Det är domslut och det är skador på sina bästa spelare. Och liksom, det är massa saker som hände. Det är lätt där att man viker ner sig och tycker att det är jobbigt. Men jag tycker att de har gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Fortsatt jobba metodiskt, fortsatt göra det de ska göra. Men såklart är de ju mycket, mycket tunnare nu än vad de hade varit generellt annars. Det är ju Max har väl tagit, liksom börjat mer och mer ta för sig. Han var väl tänkt som att lära lite det här året och titta på Lundgren och sen se vad som händer. Han har fått kliva in nu och liksom varit en bra spelare och sådär. Så att bredden finns ju inte där. Elvan är fortfarande bra, men bredden finns inte. Så tätt matchande, jag är inte säker på att det är perfekt för dem. Men här och nu, ikväll, så kommer de ju köra naturligtvis jättefullt. Och de vet ju också om att Hammarby inte gillar att möta dem. Och speciellt när de kör in i ansiktet på dem. Så de kommer ju köra liksom. Så det är ingen tvekan om det, jo.
Vi ska lyssna på en synk med Milovanovic. Hur tycker du att han har stått sig den här säsongen?
Ja, men bra också. Jag tycker liksom både Fagerjord och han på mittfältet tillsammans med Torkelsson, som inte spelade så mycket förra säsongen alls, startade väl ingen match. De har ju alla tre liksom varit väldigt bra. Men Milovanovic, han står ju mycket för just duellerna, sätta liksom tonen på matchen, att vara så där jobbiga, löpa mycket, pressa hårt och liksom ta den delen och visa vägen på det sättet.
Och Niklasson, Petrovic, Solter och Andersson då som offensiva hot.
Ja, han har ju haft problem med någonting, Niklasson Petrovic. Och jag har försökt att luska lite om det är mentalt eller om det är kroppsligt. Och det verkar vara kroppsligt då. Och han sa ju själv efter förra inhoppet, som för övrigt var jävligt dåligt, att han känner inte igen sig själv. Och det är ju såklart att det är jobbigt, för han behövs nu. Men det blir också så här, tror jag, på han att han var ju van med att alla andra fick rubrikerna och han kunde liksom köra på sin grej och utvecklade på hösten jättebra. Nu kanske han har känt att det är jag som måste göra det, och det är ju nästan så. Så att han har fått ett otroligt press på sig, och det tror jag liksom att han inte riktigt var beredd att ta, även om man vill det, så innebär det så himla mycket. Så att jag tror liksom att han måste vara på sitt bästa för att Guy ska vara bra nu, och då gäller det att få ni på kroppen.
Solter som kom in som ett nyförvärv, tycker att han har levt upp till de förväntningarna som man hade på honom?
Alltså, målmässigt så är det klart mer att önska. Så, sen har han ju tagit sig till mycket lägen ändå, och mer ju bättre Gais har spelat som helhet. Så att det är klart att han behöver göra fler mål. Alltså, så enkelt är det. Men jag tycker det är svårt så här tidigt att säga att man liksom inte levt upp. Jag är lite mer tålamod än så, tycker jag. Det är en spelare som funkar bra i deras spel, tycker jag.
Har du också tålamod?
Ja, absolut. Och sen jobbiga är att han gjorde ett regelrätt mål som var bortdömt.
Det kan ju också första matchen,
ja. Ja, och det kan också ha gjort att det rullar på lite mer, om man säger. Så blir det ju stress. Det ska gå till första målet. Det är jätteviktigt för alla forwards. Gustav Lindgren är likadant i Häcken. Man måste göra sitt första, sen kan man börja liksom spela på. Så att han gör mycket, mycket bra saker. Inte som Diabate såklart, men Diabate hade ju en säsong som var helt otrolig. Liksom. Och tufft att ta efter det, en som har gjort 18 såklart ju. Och så går Gustav Lundgren sönder på det och så vidare. Och det gör ju att han har fått en press på sig. Men jag tror liksom att alla ser ändå att han jobbar hårt. Han försöker göra allt för att lagkamraterna ska vara bra. Så där. Då finns det ändå tålamod, för att han behöver inte alltid göra mål. Men jag tror att han kommer snart att börja göra det.
Det är ju omöjligt att veta hur det hade gått för honom den här vårsäsongen ifall det där målet inte hade blivit bortdömt. Men det är ju självklart att det påverkar någon som kommer ny till en klubb, och man ska prestera om man gör ett mål som då blir bortdömt.
Ja, nej, men det blir ju jobbigt. Och det är samma sak med Guys start. Hade det startats på ett annat sätt, så kanske... Nu har vi ju sett en vändning och de är på väg uppåt. Prestationerna är bättre, de tar mer poäng. Men hade det där målet varit till dem, då kanske det hade lyft tidigare och man hade kunnat hämta kraft där. Annars var ju liksom matchen mot ÖIS jätteviktig i att bli en vändning på säsongen. Att vinna stort, att kunna liksom blicka framåt istället. Men det kunde ju ha blivit tidigare. Kanske omgång ett hade kunnat fått en bättre start.
Han hade stått på 20 mål nu kanske.
Gustav Lindgren hade inte varit i toppen på den skytteligan. Vi tar och lyssnar på när Pileby intervjuade Milovanovic nere i den mixade zonen på Gamla Ullevi.
William Milovanovic, Hammarby på hemmaplan. Hur ska det här bli?
Ja, det är för oss, tror jag, det blir en bra match. Men för oss det kanske blir lite revansch. Vi gjorde en dålig andra halvlek den senaste matchen. Så jag tror vi alla vill steppa upp och bara köra idag.
Ja, vad var det som inte funkade senast mot Degerfors?
Jag vet inte, vi tappade ju en ledning. Så det var lite surt efteråt såklart. Tappade lite poäng där. Så vi alla bara förberett oss för den här matchen och är redo.
Hur mycket påverkar att ni vann ju båda matcherna mot Hammarby förra säsongen? Mm. Är det någonting man liksom har med sig och att det stärker en på något sätt när man kliver in?
Det kanske det gör, såklart. Det betyder att vi kan lika gärna gå ut och vinna idag, såklart. Har vi gjort det förr så kan vi göra det idag. Även om truppen ser lite annorlunda ut, så tror jag vi alla vet vad som väntas där ute. Och så väntas där ute från oss och så... Ger vi allt så kan vi ta 3 poäng idag.
För egen del, det börjar komma in en hel del poäng. Det är assist och mål och så vidare. Hur känns det själv?
Nej, det känns skönt. Det gör det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Göra poäng är alltid roligt.
Så du går för seger i assistligan och skytteligan nu, eller?
Svårt att säga. Men försöka vara inne i box och aktiv och följa med i box och varje anfall du ska göra.
Vad blir största utmaningen idag, som du ser?
Nej, men revansch från förra matchen såklart. Och sen, de har ju några spelare som gör mycket poäng, kanske stänga dem och så få bort dem ur matchen, skulle jag säga.
Tack.
Pileby, tack.
Han flinar bara.
Ja, revansch. står han och pratar om.
Ja, och då spelar man 1-1 om mot Degerfors. Men det är ju för att de vet att de inte gör sitt jobb. Och första året de var uppe, då, när de inte gjorde jobbet, då fick de stryk med 4-0. De var sån skillnad. Så de lärde sig den hårda vägen. Att så fort de tyckte att de var lite bra och någon fuskar lite och så här. Det räcker inte för guys, utan de ska vara det här laget som jobbar stenhårt. Alla vet sin roll och man liksom kliver på. Det var därför det var lite förvånande att de släppte så mycket mot Degerfors. Sen gör Degerfors ett supermål, 23 passningar och allt det där. 100 sekunder höll de bollen och jag tar inte ifrån det alls, men det är inte där guys jag kände igen som det var andra halvlek. Det var en svag sån, så att de har nog pratat väldigt mycket om att elda upp och skruva upp i ryggen, och Milovanovic är ju en sån typisk guys-spelare som box till box kommer inte hålla igen i närkamper och sådär, så att han måste vara bra.
Att ta bort spelare, sa han, så att det lät ju som han var tydlig på vad som skulle liksom utföras här.
Mm. Och en utmanare till Irma om mic-tekniken. Nu ser ju inte ni det som lyssnar på poddformat, men Irma körde en mer riktigt tajt mot munnen och Milovanovic en lite mer loose handled. Mm. Liten chip in. Ja. Stefan Billborn håller ju här nere, det tänker jag alltid på, att jag är så rädd att han ska tappa. Han håller liksom längst ner på slutet på mikrofonen.
Jag har inte tänkt på faktiskt.
Nej, det gör den. Nu kommer jag att titta på det.
Ja, exakt. Mm.
Men nu, vi lämnar uppsnack nu, eller?
Ja,
guys Hammarby. Men det fanns mycket att prata om. Men det har kommit till oss här nu att tröjnumren har delats ut till den svenska VM-truppen. Hur värderar ni tröjnummer? Det känns som att det är lite old school att tycka att tröjnummer är viktigt.
Ja, då, och så tittade du på mig.
Titta lite sådär.
Ja. Ja, jag gillade ju England förr i tiden när man hade 1-11 och den positionen man hade, det numret hade man. Sen gick ju inte det för att man hade större trupper och det skrev namn på, eller på ryggen och såna saker. Men jag har ju svårt för höga nummer, det ska jag vara ärlig och säga.
Carlos Strandberg, 99.
Är svårt för. Ja,
nej, men jag är inte där att det måste vara 1-11. Det där är inte jag, men jag håller med om att det får liksom, det ska hålla sig ganska inom rimliga gränser, och sen kan jag tycka att man kan köra ett mer udda nummer, högre nummer, men då måste det vara en spelare som kan bära upp det, som har någon slags star quality, som så här, det här är mitt nummer bara, och då klarar jag av att bära upp det. Annars får man vara liksom lite mer... Ja, men att Cassano hade 99, det är så här, ja, det är klart Cassano kan ha 99.
Lambandy.
Högst nummer i den svenska landslagstruppen under VM kommer Taha Ali ha med nummer 26.
Ja, men det är bra. 1-26 har de tänkt då. Mm. Och det är jag väldigt nöjd med att de tänkte så faktiskt. Och att ingen skulle sticka ut och göra något roligt där. Utan jättebra.
Nummer 1 har Jakob Fidel Zetterström. Kan man lägga någon annan värdering i det än att det just bara är en siffra?
Nej, men det tror jag nog att det finns någonting. Men vad har Nordfeldt? Han brukar ju aldrig ha 1. Han brukar
23,
ha 15.
23 tycker jag. Ja, 23.
Kristoffer Norsfeldt är trygg med sin 23.
Ja, så det tror jag bara att han är van att ha. Så att
tror du man har fått önska nummer? Det som heter.
Ja, Benjamin Nygren kör ju vidare på nummer 10.
Det är inte omöjligt att de har kanske... Ja,
vilka, alltså, så... Har de en turordning? Vem får välja? Liksom? Lagkapten väljer först.
Det tror jag att tränarna bestämmer. Men jag tror liksom att om någon säger så här, jag tar gärna nummer 14 om det är ledigt. Mm. Då kanske man lyssnar på det. Mm. Men man ska inte göra så stor grej. Och jag gillar 1-26. Jag är jättenöjd med dem på förbundet.
Men nummer 10 till Benjamin Nygren i ett VM?
Ja.
Alltså 10 är ju liksom ändå en symbol för liksom stjärnspelaren. Det tycker jag fortfarande ska vara. Jag minns att jag hade 10 ett år där jag inte var den.
Stjärnan.
Och jag tyckte då att så här, fan, ska jag ha den här? Jag vet inte. Som barn hade jag den alltid. För då tyckte jag att jag var stjärnan. Men sen var konkurrensen lite tuffare.
Ja, 9 har ju alltid varit störst för mig. Alltså, okay, nummer 9, för då är det skyttekungen centern som det hette på min tid.
Alexander Isak som ju lånade det lite från Zlatan. Och det var,
ja,
det
blev... ja, men 9 är för mig i fotboll det största. Men 10 är ju liksom många när man börjar kolla på stjärnor att de har haft 10 och sådär. Men för mig är 9 den största.
Ska jag dra alla eller?
Jättegärna.
Ja. Då har vi Jakob Eder Zetterström nummer 1. Nummer 2 Gustav Lagerbjälke. 3 Victor Nilsson Lindelöf, alltså kapten. 4 Isak Hien. 5 Gabriel Gudmundsson. 6 Emil Holm. 7 Lukas Bergvall. 8 Daniel Svensson. 9 då Alexander Isak. 10 till Benjamin Nygren. 11 till Anthony Elanga. 12 till Victor Johansson, 13 Ken Sema, 14 Hjalmar Ekdal, 15 Karl Starfelt, 16 Jesper Karlström, 17 Victor Gyökeres, 18 Yasin Ayari, 19 Mattias Warnberg, 20 till Erik Smith som vi ju verkligen hoppas att han får använda den tröjan. Nu såg jag att han var sjuk deras förra match igen. Alexander Bernhardsson har 21, 22 till Besford Seneli, 23 till Kristoffer Nordfeldt, 24 till Elliot Straud, 25 till Gustav Nilsson och då 26 till Taha Ali. Mm. Fint.
Väldigt fint. känns som att man har gått ändå från backlinjen och framåt utan att...
Ja, nej, men det var inga konstigheter, eller hur?
Nej.
17 till Gyökeres, ja, det... tänkte jag på när jag läste upp det här i ett andetag.
Ja, ja, det var ju faktiskt konstigt, det har du rätt i. Ja.
Vad brukar han ha i Arsenal?
Ja, men han har 14. Eller jag...
Nej, jag kommer inte ihåg bara.
Ja, men här har Hjalmar...
Han har 14.
Han har 14. Ja, ja. Här har Hjalmar Ekdal tagit 14.
Ja, det känns
det
konstigt.
Var ju konstigt. Ja, det
faktiskt. Att han kan ha det i Champions League-finalen och sen får han släppa det ifrån sig, ja, helt enkelt.
17 är ju inget liksom kul nummer att ha för en stjärnspelare. Då, jag vet inte.
Nej. Det att 16 är bättre.
Ja, 16.
Som min material är sån en gång.
16 är bättre, tycker jag. Ja, jag vet inte varför. Men...
Ska vi avrunda här inne på det?
Ja, nu ska vi skynda oss och kolla på den här matchen.
Exakt så. Mm. Exakt så. Sändningen är på TV4 som vanligt. Och vi tackar så mycket härifrån Bollklubben. Och vi puffar självklart ifrån att ni kan lyssna på Morgonklubben. Man kan lyssna på Bollklubben och på Matchklubben. Allt i samma flöde. Och så säger vi tusen tack för den här onsdagen.
Tjena.